Det här är poddversionen av Sommar i P1 med Ulla Skog. Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Det går runt, så brukade farfar säga. Farfar, småbrukaren som hade 15 syskon. Släkten på min pappas sida tänkte kanske rätt när de en gång i tiden kvastfenade sig upp på land någonstans runt Skärhamn i Bohuslän, sökte sig mot Norge och Västergötland, och på torpet Moslätt i Gråbo så brukades jorden och sköttes djuren. Och för att dryga ut inkomsterna så handlades det med sill och spikades fisklådor. Farfar var också en god murare, och som de flesta på den tiden så förstod han sig på gamla hus. Trä och fönster, linoljefärg och självdrag. När jag hör om farfars mamma så känner jag mig otroligt lat. I alla fall fysiskt. Kristina, hon var av den sega sorten. Och på band som hembygdsföreningen sparat så kan man höra farfar berätta. Min mamma, hon talte om att hon tog upp efter mig en ända till kvälla. Och sen gick hon hemifrån Moslet och till Älvängen och var där fram på natta. Hon skulle dit för hon skulle med far till stan. Han kunde inte fara ensam, stackaren. Och så satt hon för hästen och så körde det till stan, Göteborg och tillbaka till Älvängen. Och så gick hon hem igen. Det var ett bra dagsverk, är det du? Och det kan man hålla med om. En promenad på 4 mil och hästskjutsåk på 6 mil. Och 16 barn på det. 6 av dem dog i späd ålder. Men 12 personer och ett mindre torp, det kan inte ha varit så lätt. Farfar har berättat att hans föräldrar inte var helt utfattiga, för att det kom ändå tiggare från fattighuset upp till torpagården. De hade fattigstugan och sen fick de tägga för resten. Nu har farfar en liten annan dialekt, har jag, men det är för att jag är så bra på dialekter. Och det var ju vanligt att de kom. Det var inte lönt utan att de fick ge dem när det kom, för de skulle ju leva det också. Och det vet jag hemma att det kom. Det kom 4-5 stycken i vecka. Och det kom varenda vecka, regelbundet och barn. Och far handlade ju också med säll. Han hade gott om säll. Det fattiga, de bar säll hemifrån, så det var alldeles orimligt. Farfar gillade att berätta. Och hans Moslätt, det var ett litet jordbruk att älska. Den lilla smala vägen som ledde från byn genom skogen till gården hade ett stup på ena sidan och där nere den växande grusgropen. Marknaden, viskade det i tallkronorna. Fast då hette det nog inte marknaden. Men om man blundar för stupsidan av vägen så finns det många fina minnen. Hur vi fick vara med och härsa hö, hoppa i höet från skulden, det var hisnande. Och spännande att i huset och uthusen hitta alla prång och skrymslen och gömma sig. Få klappa djuren, sitta på nordsvenska hästen och äta hembakta bullar på glasverandan. Ni vet, rena idyllen. Vad hjälpte det? Som en bredbent Gollum kom de en dag. Orkernas likar. Grustäkten under gården, den var allt för attraktiv för att inte exploateras. Och gården som sköts sedan 1700-talet blev kaffeved och grusgropen större. Av gruset blev det förortshus i miljonprogrammet. Var det framtiden som var här? Det går runt, blev, kan aldrig få nog. Och jag fick ärva farfars moppe och ett förstoringsglas.
Jag skickade mitt födelsenummer i ett brev till en databas i norr för att få besked. Jag hade kanske hoppats på ett ursprung av klass, den rättmätiga arvingen till en fjärran slottsterrass. Det var pigor och drängar, pigor och drängar, pigor och drängar, så långt man kan se. Jag slitas av det kättingen så historien får slut.
På turnéer runt om i Sverige så kan man glana runt hur det står till med våra kulturarv. Hur mycket folk månar om sina gamla hus. Och inte. Jag har åkt landet runt många gånger och det är roligt också att jämföra byggnader i de olika landskapen. För mitt öga är det som att Hälsingland och Gotland har mest bevarat. Eller också är det bara snåla fastighetsägare. och då får man vara glad för det. Hellre inget gjort än fel. De flesta turnéer har jag åkt med Thomas von Brömsen och Trond Lindheim. Och att vara med dem, det är alltid roligt och intressant eller bara vilsamt. Och i mångt och mycket så delar vi också intresset för äldre byggnader. Och vi försökte mellan spelningar få syn på allt som kom i vår väg. Thomas känner nog de flesta av er till, tror ni. Och Trond, han är norrman. Och mest han älskade att åka på vägar som knappt fanns. Och ibland gjorde de inte det. Spännande. En gång i inre Norrland någonstans, väldigt få hus, för att säga inga. Och tjälen hade gjort småvägarna illa, så vi for omkring, även inne i bilen, och glodde äventyr. Ingenting förutom gran på evigheter. Och så plötsligt en stuga och en äldre man som stirrar på oss. Han anade väl oråd. Får syn på Thomas och hajar till. Lite lugnad. Hebbe lille jag. Och sen glor han på mig. Vad heter hon nu igen? Vad heter hon? Ja, och så får han syn på den snällaste av oss. Den glatt vinkande norrmannen. Då hämtar han geväret. Så var det ofta. För att inte säga alltid. För trots att denne belevade man är kompositör och pianist, fördel klassisk, har absolut gehör och verkar ha skrivit nationalencyklopedin. Och trots att han har ett sånt vänligt språk, norska, det kan ju till och med låta vackert fast innehållet inte är det. Så som, fint ska det vara, selv om halva ravva hänger uden på. Jag menar, det är ju poesi. Så trots alla fina attribut så är det inget som folk vet. I Norge, där vet man vem Trond är, där är det bock och bug. Men här bligar misstänksamma ögon. Man anar fördomar. Vi tycker ju att Trond är ståtlig, men försöker ändå förstå vad det är som gör folk oroliga. Trond, han är stor, vilket också inkluderar längden. Han har glest korpsvart hår, men ändå en hårtopp likt en samurai. Sparat sedan han var 15 år. Inte samurajen, utan hårtoppen. Något slags vad, tror jag. En hårtopp som står rakt upp från skallen och på det ett stort grått talibanskägg. Därtill går han alltid klädd i svart skinnpaj som redan för 10 år sedan hade sina revor. Nej, nej, icke slänge klär när det fungerar. Svarta jeans med sydda pressväck, något norskt kanske. Och skor vars snäll för ryggensula gör att han vaggar fram, vilket ser lite hotfullt ut. Han är helt enkelt inte så intresserad av kläder och utseende. I dagens läge ett UFO. En gång när vi hade sytt upp ett par senbyxor till honom som hade ett snyggt snitt, då säger Trond upprört: Vill det att jag ska se ut som en clown? Och man undrar vad han trott att han har sett ut som de sista 35 åren. Nu är ju fördomar aldrig kul. Men att se fördomsfall, alltid lika roligt. När Trond gör entré på scen, då skriker publiken av skräck. Utom några friks längst fram som ser intresserade ut. Sedan behandlar jag honom på scen som en superlejontämjarinna med glimten i ögat och publiken blir lugnad. Och när Trond börjar tala, då sprider sig ett leende i salongerna. Och när han börjar spela, ja, då kan man i stort sett gå hem. Sådana applåder får aldrig skådespelare. Det är något med musik. Kärleken till Lindheim från den svenska publiken, den brukar bli total när jag berättar några av dem. Hur var det här då, upplevelserna som han har fått utstå i Sverige? Märktes mest då vi var på turné. Han älskar att puffa på cigariller och då måste man ju vara utomhus. Så när vi efter spelningar installerat oss på hotell så brukar klockan vara runt midnatt. Då ska Trond ut och röka. Denna gång i Värnamo. Utanför hotellet finns en rondell. I rondellen står två konstverk i form av två Bruno Mattsson-stolar. Och nyfiken som han är så tycker Trond att det är förträffligt att i lugn och ro kunna sitta där och puffa. Det tar en minut. Sen står de där. Mössan på och ett "Hur var det här då?" När poliserna förstår att den store mannen är nykter, obeväpnad och oerhört tillmötesgående så blir de såklart lite generade. Man blir ju det. Och då säger norrmannen, är det icke lov att sitta i stolarna? Och polismannen svarar, brukar aldrig vara någon som sitter i dem. Måste ju vara de enda Bruno Mattsson-stolar som man inte sitter i. I Söderhamn, samma sak. Underbar teater. De gamla teatrarna i Sverige är de mest lustfyllda att spela på, tycker jag. De ger en slags medvind. I vilket fall, jag snusade på den tiden och kom på vid pass ett på natten att jag inte hade något snus kvar och frågade den vänliga Trond om man kunde åka iväg och köpa. Jo då. Så han hoppar in i bilen, alltid ödsligt, och han åker 2 kilometer utanför staden till en nattöppen mack. Han puffar cigarill, men kommer på att han får ju inte röka i hyrbilen. Så när han stannar på macken så vevar han ner alla fönstren och eftersom han är norrman så öppnar han också dörrarna. Och röken bolmar ut. Jag ska nämna att i vår föreställning ingår att jag vid ett tillfälle kallar honom för Trondheim. Trond kommer på att han står med en tänd cigarill på en mack. Så han skyndar laglydigt iväg till ett buskage i närheten. Och där står han med hårtoppen och puffar. Allt det här har en ensam skräckslagen och hukande ung man som jobbar på mackens sätt. Det dröjer bara några sekunder innan... Hur var det här då? Är där. En polisbil kör in. Den ena polisen går raskt ur bilen och rakt på Trond. Omfamnar honom och skriker Trondheim! Han hade varit på föreställningen. En polis som går på teater. Upps, har jag fördomar? Karlskrona. En stor ensam norrman i natten, spatserande och rökandes sin cigarill. Jag ser honom uppifrån hotellrummet, alltid tyst. Alla sover utom Trond och den polisbil som i sakta mak kör efter honom kvarter efter kvarter. Vad väntar de på? Att han ska fimpa på marken? Inte Trond. Han är askkopparnas vän, kusin med söppelkärlen och sopsorteringens fader. Kanske är polisbilen för Trond som hans kläder. Han ser dem inte. Eller också tycker han att det är kul. I Kalmar där blir jag intervjuad uppe på hotellrummet av en journalist. Och vi har väldigt trevligt. Vi står och tittar ner i parken och jag ser att Trond sitter där och läser. Hon får syn på vad jag ser och säger lite sorgset. Ja, vi har dem här också. Och sedan otröstlig när jag förtjust säger vem det är. Det har vi skrattat mycket åt. Tack Mia. Som tur så är norrmannen inte mycket för hämnd, för han tycker allt är intressant. Och vill han någon gång trycka till oss så blir det med ett grymtande och vetskapen att även om Sverige är ett vackert land så slår Norge oss i skönhet med hästlängder. Och trots det så har vi fler världsarv än hans land. Så sist vi fick ett nytt kom det ur det norska skägget. Jaha, så nå har dere grinit sig till ett nytt världsarv. Fast på norska då. He was a most peculiar man. That's what Mrs. Reardon says, and she should know. She lived upstairs from him, and all the people said, what a shame that he's dead. But wasn't he a most peculiar man? Konstigt att vi är så ivriga av att få världsarv. Men när det gäller kulturarvet så står det kanske sämre till. Kommer våra nya världsarv få likadan behandling som våra gamla hus? Spooky. Jag har hittat hem sådär 37 gånger. Bokstavligen. Det är roligt. Man lär sig saker om hus och om sig själv. Och där jag trivs bäst är husen byggda före 50-talet, helst runt förra sekelskiftet. Och bäst är om originalfönstren finns kvar, gärna en eldstad, prång, trägolv, liv och lust. Smygande har mitt intresse för byggnadsvård kommit och kanske berodde på att släktgården Moslet tuggades ner i grusgropen. Att mosters hus i Ljunghusen förvandlades från sommardröm till bunker i Mexitegel. Och att rivningsraseriet i Göteborg med start på 60-talet fick så många hakor att slå i backen. Bland annat min. Det var inte så att jag kunde förstå eller mäta det som hände. Det var mer en känsla i mitt unga jag som sa att något var fel. När de som sa bevara, det blir bäst, var de som attackerades. Senare i livet så började jag fundera på varför vi som idag flyttar så mycket, älskar att prata boende och inreder, att vi vet så lite om de hus vi bor i. Och framförallt gamla byggnader. När jag ser alla dessa äldre juveler till hus som har blivit misshandlade, rent blåslagna, då tar husdetektiven i mig över. För det är ju inte för att vi är husmisshandlare som de får sina blessyrer. Utan det måste ju vara för att vi är felinformerade. Varför försvann kunskapen om traditionella byggnadstekniker? Och kan man finna dem? Jag sätter på mig Sherlock-hatten. Jag slänger upp farfars förstoringsglas. Det är tungt, men det går. Och jag snubblar kring i vårt avlånga land. Några finner mig vara en frisk fläkt. Andra lägger benen på ryggen. Sånt får man ta. Iväg. Jag flyger högt men jag åker ändå in i en husvägg. Aj! På väggen en skriven lapp. Om bostadshus blir så höga att den längst upp inte längre kan prata med den längst ner, då är något byggnadsfel. Nybyggda höghus i Stockholm City. Folktomt runt om. Ingen vill glo på husen. Var är folk? I Gamla stan. Tillsammans med alla turister. Alla vill titta på det historiskt vackra. I Göteborg, där dras alla till gamla stadsdelen Haga. Det vill säga den tredjedel som finns kvar, ty Göteborg sägs vara Europas mest rivna stad. Staden som rev stora kulturhus för att på platsen bygga ett världskulturmuseum. Hoppla! Jag gråter en skvätt, känner sorg över Göteborg. Tänker på hur det hade kunnat vara, men tårar löser inga problem. Hoppfull trots allt. Människor gillar kulturhus. Jag svischar förbi en löpsedel. Oj, sätter förstoringsglaset på den. Riksrevisionen anser nybyggandet stoppas upp av riksintressanta hus. Grus i maskineriet, även i min skalle. För det är väl de som ska förstå varför våra riksintressen är så viktiga för landet. Och nu blev det lite hopplöst. Snubbla vidare in i en stor färgaffärskedja. Jag frågar efter linolja och möts av ilska. Detektivskog tänker, aha, här är någon som är rädd för att inte få sälja sin alkydfärg. Den som aldrig hinner dokumenteras eftersom det varje år kommer en ny liknande färg. Nu ännu bättre. Jag är alltså något på spåren. Halka på en tidning. Åh, Vi i Villa heter den. Och där finns tips på saker jag kan köpa till mitt hus och tidningen är gratis. Så snällt! Ända tills förstoringsglaset ser att det är en kraftigt kamouflerad reklamblaska som försöker bli av med grunkor. Hur lurig får man vara? Vidare och hittar gråtande människor. De som skämts för att fråga sina inhyrda hantverkare vilka kunskaper de har. Så nu får istället husen skämmas för sitt nya utseende och sitt förlorade värde.
Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går 34:an i himlen in.
Och värde finns det i hus, men framförallt i mark. Är det därför det heter marknaden? och inget blir tydligare när man står på Barngatan i Göteborg med uppspärrade ögon. Jag putsar förstoringsglaset, jag kliar mig i skallen. Vad kan möbelhandlaren här ha för hake på kommunen? Flera kvarter, unika villor och hyreshus från svunnen tid som sedan länge är möbellager och som inte underhållits på decennier, ledsna och oljetörstiga. Väntar handlaren på att kommunen ska svara ja på hans frieri om rivning och sedan sälja sin mark dyrt, för mycket vill ha? Ja, ni fattar. Varför är lagar som skyddar hus så tandlösa? Skäms inte kommunansvariga? Nej. Skäms inte möbelhandlaren? Nej. Tror inte jag frågar gubben om byggnadsvård. Jag tror jag läser lite sockerkonne istället för att pigga på mig. Så kanar jag fram med majorna. Jag står där med mitt järnrör och följer ett fasadbyte. Det som var profilerat och attans trä blir klumpigt och sämre men billigare. Inte i längden, men för stunden. Och innan jag hinner fråga varför så dimper något ner från himlen. Det är posthotellets chef. Oj, han skriker i glädje hur bra det är med Göteborg, för han myglas det framför honom goda beslut. Och är det för att fira det som något verk sätts upp utanför hotellet? Något som man ser varje gång man kommer med tåget? Det är tre gubbar uppe på piedestaler. En hör inte, en ser inte, en är tyst. Och de lyser. Vad ska man säga? Grattis. Förstoringsglaset skannar av hus och dokument. Anar att det är landet främst i fyra byggare, de största, som får marken, jobben. De har råd. En slags kartell, kan man säga så. Får man säga så? Får de göra som de gör? Jag blir osäker. Jag frågar här och där. Jag halkar på ett bananskal och far in där de sitter och jobbar med sopor och röker cigarrer. Blink, blink. Jag får väldigt unkna svar. Jag ramlar över en byggutbildning. Vem har den? Jo, byggindustrin. Nej, men är inte det jävligt? Och gullfiber ska man isolera med, lär de ut. Men hallå, de isolermaterial som är bättre och miljövänliga som träfiber, lin, hampa, sånt som inte är spill från industrin. Det börjar lukta illa och det är inte från hampan, tro mig. Nej. Det brinner under förstoringsglaset. Jag vänder mig åt alla håll. Jag vill fråga någon om allt det som inte fungerar. Men jag hör bara det idag som myntade uttrycket. Det ska fungera. Ja, men det gör inte det. Jo, men det ska fungera. Jag tittar på staten, men staten tittar bort. Så jag hasar iväg till pappa och hans kompisar för tröst. De som jobbade på posten en gång. Innan posten och innan posten blev hotell. Vi pratar bygge och jag försöker luska och säger att ja, visst grabbar, det var ju ni som byggde landet, men nog fan var ni med och rev det också, eller? Ja, sen får jag springa lite då. Och jag tänker att där någonstans med pappas generation så kom det industriella byggandet igång. Och nog verkade det som hantverkarna började få enformigt på jobbet. Från snickarglädje till skjuta gipsväggar. Förstoringsglaset är sotsvart. Var det alltså där som kunskapen bygga hus började manövreras ut? Hur jag än vänder och vrider på förstoringsglaset så hamnar jag bland pengar i byggindustrin, bland hyreshusägare, politiker och tjänstemän. Jag vilar ut på biograf, som alltid. Ser film efter film. Slås av att de finfina hus med lika finfina inredningar som jag ser på duken. De hus och inredningar som vår tids mörkermän rivit. Filmer med dessa dräggelmiljöer, det är feel good film. Själva går vi ut genom dörren, rakt in i en skräckfilm. Goodbye my friend, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in. Girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Det är roligt att vara upptäcktsresande i byggnadsvård. Och ibland blir det bara fel. Hårdvaruaffär, kom nog att det hette så en gång.
Gör det fortfarande? Jag vet inte. I alla fall, jag gick in i en sådan. Jag steg fram till en äldre man bak disk. Jag skulle ha platta skruv, ogalvaniserade av den här sorten med skåra i mitten till en gammal dörr. Mannen såg barsk ut och plötsligt kom jag inte ihåg vad den här sorten skruv kallas. Så jag letar i minnet. Jag skulle ha sån här, skrevskruv, hör jag mig själv säga. Jag kikar lite på honom. Jag tänker att han kanske drar på munnen så att vi kan skratta åt det. Hoppas. Han rör inte en min. Så jag anstränger mig mer och utkommer. Vad heter de? De där sådana här skruvskrev. Gud vad jag svettades. Och från hans sida, inte ett fniss. Bara en slags glasartad blick. Den där som man ofta får när man låtsas att allt är som det ska. Fast det inte är det. Unge David, han vet hur det ska vara. Han är en hängiven byggnadsvårdare och han bor på den ort där jag växte upp. 5 bokstäver. En ort dit mycket folk flyttade på 60-talet för att det var vackert och lagom långt ifrån storstan. Nu är det inte längre vackert och kommunfolket förstår inte varför inflyttningen avstannat. De tror att ännu en påfart från motorvägen ska få fart på det hela. Eller höghus. Lycka till. Davids hus är ett av de få kulturhus som finns kvar i centrum. Han berättar igenom sitt hus och vad han har gjort. David mot Goliat. 2 gamla dåligt skötta hus jämte varandra. Lite tröstande. Någon fick för en mille köpa dem av kommunen. Varför så billigt? Det är ju allas pengar. Någon sålde ena huset till David för 1 miljon. Någon fick alltså ett hus gratis. Kommunen vill göra påfart motorväg och vill köpa tillbaks husen. De köper det ena för 4,5 mille. Någon gör en vinst på 4,5 miljoner. Kommunen får inte göra påfart. Finns rasrisk nere i Sävån. David andas ut. Får behålla sitt hus. Kommunens och allas pengar. Back 3,5 mille. Kommunen vill visa framfötterna. De ska renovera sitt kulturhus innan de ska hyra ut det. Som korvmoj. David restaurerar sitt samtidigt. David säger att han kan bistå kommunen med råd för han kan en del. Kommunen säger att de i så fall hör av sig. Kommunen hör aldrig av sig. Kommunen skickar dit en målerifirma. David anar oråd. Svettas när han ser alla fel de gör med huset. Han varnar kommunen. Ingen hör av sig. David skrapar fram ursprungsfärgen på sitt hus och målar det med linoljefärg i rätt kulör. Kommunen hör av sig. Han får böta 1000-tals kronor för huset ska vara rött, tror kommunen. David visar att den färgnyans han har målat med är den rätta. Böterna sänks med 1000 kronor. Efter ändlösa dagar stod målerifirman, för vilken gång i ordningen visste man inte med högtryckstvätten och gud vet vad. David bad till vädergudarna om solskin i ett par veckor så att träet skulle hinna torka innan dags för målning. 2 dagar senare började de måla. Och just när man trodde att kommunens satsning på byggnadsvård äntligen var över så kommer Peab och ska isolera taket. De byter den gamla isoleringen som fortfarande är intakt och lägger dit guldfiber. Oops! Samt gör ingen luftspalt så fukten lär stanna i taket också. Kommunen fick inte böta någonting.
Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, that's that we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
Liknande historier som Davids utspelar sig i hela landet, hela tiden. Och nu är vi i Majorna igen, där en av de stora byggisarna, 2 bokstäver, i åratal plågade ett landshövdingehus från sent 1800-tal. Men huset vägrade ge upp och kommunen hade ögonen på sig och gav inte rivningslov. Så till slut gav till slut gav byggbolaget upp och fick börja renovera huset. Även i detta fall så ville bolaget visa framfötterna. De ville göra ett jobb som de kunde peka på och säga, titta vad fint vi kan. Och här ska de få en eloge, för de insåg sin kunskapsbrist och tog in hantverkare som kan gamla hus, men stod själva för planeringen. Och där skete sig, so to speak. Så när till exempel kakelugnsmäster fått ta ner och sätta upp samma kakelugn 4 gånger så ruttnar han och menar att planeringen gör denna husrestaurering väldigt dyr för er. Och fint blev det, men ack så kostsamt. Så bolaget fick peka på huset, samtidigt suckade de och sa, ja, vackert, men så dyrt det är att renovera gamla hus. Och så visade de upp notan. Men doldes inte vissa poster på notan av handen? Inte vet jag, för min röntgenblick är eventuellt opolitlig, men kanske stod där 100 miljoner hit för alla åren huset förföll och 100 miljoner dit för alla pappersturer med rivningslov etc. Och 100 miljoner för den dåliga planeringen. Något sånt. Själva renoveringskostnaderna var kanske inte värre än vanligt. Eller? Jag vet inte. Stora byggbolag kan göra bort sig hur mycket som helst. De blir ändå tilldelade markrätter. Så när bolagen på 90-talet såg en chans att tjäna ännu lite mer pengar, vilken överraskning, så började man bygga husen enstegstätade, det vill säga utan luftspalt som drev ut fukt ur väggarna. Och putsen kunde vara en slags billig plastfärg med sand i. Och staten godkände. Men nu har staten fattat. Både mod och i alla fall slagit handflatan i bordet. I höst kommer knytnäven åt ändra hållet, för detta är en usel metod. Och ena bolaget, 2 bokstäver, hävdar med en dåres envishet och krampaktigt hållande i de svällande fickorna att det är en bra metod. Jaha. Ja, det är vid hålupptagning i fasaderna som det blir problem. Hur menar du? Ja, fönster och dörrar, fattar du väl? Jag fattar ingenting. Varför ringde de inte till någon som visste och bad om råd? För det var väl inte så att de visste, men gjorde ändå? Nej. Jag skrev en sketch till tv på tidigt 90-tal som gick så här. Ni får tänka er att jorden är helt död 2050. Inget och inga levande finns, men man ser ett landat rymdskepp och 2 UFO:n tillika arkeologer som står och gräver. De gräver fram ett hus från 1980-talet och den ena säger, oj, 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 det var det värsta jag sett, det måste ju vara byggt på 1700-talet. Och den andra håller med. Lite senare så har de grävt fram ett hus från 1920-talet och de säger, ja, nu börjar det likna något. Det är nog 1800-tal. Och ännu senare så gräver de fram ett hus från 1800-talet och bägge utbrister. Ah, synd att jorden gick under nu när de äntligen lärt sig bygga.
Hello God, are you out there? Can you hear me? Are you listening anymore? We're so lost and confused. Hello.
Jag hittade på snåriga vägar och med förstoringsglasets hjälp någon som man gärna får ringa. Innan du gör hål i din plånbok och innan du gör detsamma med ditt hus, så gör som jag, sur av erfarenheter, gjorde till slut. Jag ringde dem och sen gick jag dit, rakt in i nästet. Byggnadsvårdsföreningen. Varför syntes de så dåligt? De som kan grejerna. De får inga medel till PR, trots att det är av riksintresse. Till PR har de mindre oftast allt för lite pengar och de större allt för mycket. Och här är väl ett exempel på att mycket inte är lika med bäst, så som nytt inte heller alltid är det. Byggnadsvårdsföreningen, det är de som sätter ena benet framför det andra och är verkliga framåtsträvare. Utan bäst föredatum, för de håller. Men de är en stiftelse, en förening, och idag är det nog ord som har allt för mjuk klang, tänker jag. Och det där med vård, kanske något som skrämmer. Hade Byggnadsvårdsföreningen märkts mer om de istället hetat Byggnadsvårdsverket, helst med E, det är hårt, det är tufft. Eller kanske Byggnadsvårdssystemet, det är också bra, det är invecklat. Sådana ord förstår de bredbenta inte så mycket av. Men sådana ord kanske kan inge trygghet i de som håller i pengar. Byggnadsvård gör i vilket fall mig på väldigt gott humör, om ni nu inte redan märkt det. Kanske är det för att där finns något bra, något hållbart, något som kommer att överleva oss med evigheter. Och där kan man göra avtryck, vara the good guy. Och bland all skit som vi överlåter till våra efterkommande, ursäkta mig, så är väl detta det de kommer att ha mest nytta av. Läs Byggnadsvårdsföreningens tidskrift Byggnadskultur. Ta del av energiboken, det är en hit. Jag lovar, man häpnar över hur mycket och faktiskt lättfattlig kunskap som finns. Till Byggnadsvårdsföreningen, där ställer man frågorna. Och det bästa med frågor är att de aldrig tar slut och att det finns svar. Och billigt är det att vara medlem. De är så bra, därför så billiga. Det är väl enda gången som den reklamen skulle varit sann. Är detta reklam i Sveriges Radio? Jag blir osäker. Jag tittar på staten, men den har tagit lång lunch. Så då, när de som kan inte belyser de som kan upplysa oss. När kommunerna inte har tid och behöver hjälp med att sluta skylla på resurserna. Och det är vilken konjunktur som än råder. När Miljöpartiet tycker man kan sätta treglasfönster på hus i världsarvsstaden. När hjärt- och lungräddning står för dörren till våra kulturarv. Då måste det väl ändå vara rätt att prata om det. Ja, Ulla, det är det, tyckte jag hörde någon som sa. Byggnadsvårdsföreningen och jag har hittat hem. Igen. Men jag är lite osäker på om de vill att jag ska hänga där jämt. För de är inte som jag. De är tålmodiga och blir sällan arga. Dessutom en kunskapsbank som skulle få vilken regering och vilken industribyggare som helst att rådna. Och lys till deras slogan, eller kanske är det en varning. Akta dig för enkla lösningar. Och så luktar de gott också. Byggnadsvårdsföreningen alltså. Allihop. Fönster, det har blivit min nisch. Fönsternischen. Och är det något jag kan glo på länge så är det munblåst fönsterglas. Peta på linoljekitt, kolla in kodrikt, åldrat trä. Och har man sådana fönster så kan man titta på skuggspel som glaset ger när månljus eller stadsljus eller solljus tittar in. Rena konstutställningen. Jag tjatar mycket om fönster, jag vet det, jag kan inte låta bli. Fönstren tackar mig i alla fall. Vännerna suckar ibland och vill inte höra mer. Men vad får jag höra en dag då jag passerar när en vän står och pratar med en granne? Jo, min vän predikar fönster. Det har slagit rot. Och K, som fått stå ut med mest fönsterprat från mig då, skickade i somras ett mess från Spanien. Hej, sitter på ett hotell och pratar fönsterrenovering med folk från Australien och Österrike. Fotograferat många. Fönster alltså. Som ringar på vattnet. Mölndal, vägg i vägg med Göteborg, det är inte så mycket för ögat. Många tror att det bara är en motorväg. Men om man åker rakt upp norröver mot vackra Gunnebo slott med dess pastorala omgivningar så hamnar man i Kvarnbyn. Ett häftigt ställe med Götaforsen som kastar sig ner för mellan hus som är lätt att fastna för. En del av de gamla husen är verkligt fina med lagom patina och underhållna fönster. Andra skulle behöva besöka någon längre upp. Nu är jag inte religiös, men en slags husgud är det. För längst upp i backen ut med forsen huserar nämligen en fönsterhantverkare värd namnet. En som kan vad farfar kunde. En Mats med sitt företag Husögat. Han har 6 anställda, säger att det går runt. Och runt går vi och tittar i hans verkstäder på fönster som lämnats in för reparation eller sådana som nytillverkas med bästa träet, bästa metoder. Mats, någon tyckte att jag skulle beskriva honom, men jag vet inte. Ni får åka upp och titta på honom istället. Vi säger att han ser ut som Trond ungefär, fast tvärtom då. I vilket fall så tycker Mats sig märka ett växande intresse för att restaurera fönster, främst från bostadsrättsföreningar. Han berättar också att det bara finns ett ställe kvar i Europa som gör munblåst fönsterglas, och det är Tyskland. Trots att det är en sån exklusiv vara så står vi ändå fortfarande här hemma och kastar friskt gammalt trä med munblåst glas rakt ner i containrar. Hur mycket pengar och resurslöseri det har handlat om genom åren, det vågar nog ingen ens tänka på. Allra minst staten, som i perioder gett bidrag för fönsterbyte. Hoppla! Många fastighetsägare med nada underhåll av sina hyreshus har väl sett chans till bidrag. Jo då. Och så försvinner mer och mer av sånt vi aldrig får igen. Och resursslöseri det blir om Miljöpartiet får igenom sin remiss. Var det bra tänkt det att rotavdrag också skulle gälla material? I så fall kanske man får lägga till att det gäller material från 60-talet och yngre. Jag menar, Miljöpartiet är ju bästa virket för det så går att reparera. Och det är ju miljonprogrammet ni tänker på. Och ja, jag tänker på farfar och grusgropen. Och mer resurslöseri. Eftersom rot inte gäller om hantverkaren måste ta med sig fönsterbågarna till verkstaden. Och det måste man oftast. Folk i gemen har ju inte så mycket verkstadsutrustning hemma. Så hur tänkte man? Gamla fönster behövs i stort sett aldrig bytas ut. Och träet är så bra att det går att reparera. Fråga Byggnadsvårdsföreningen. De vet också bra handböcker. De har även kurser. Och det finns ett 100-tal bra fönsterhantverkare i landet som kan traditionellt hantverk. Det finns alltså hopp. Vi har ju en rätt så massiv reklam för byte av fönster. Och ju klokare folk blir, desto sämre säljer fönstertillverkarna och desto aggressivare tycks reklamen bli. Livstidsgaranti, underhållsfria, hej du, hej du. Och så visar det sig att det underhållsfria består mest i att de inte går att underhålla. Man får byta hela skiten. Hoppsan. När man ser på husen och dess fönsterbyten, det är min superhobby, så gör som jag, bli av med din mobilgamnacke, börja glo uppåt istället. Bli en sann fönstertittare. Det är tillåtet. Och du ska häpna över vilka fönsterbyten vi stått ut med utan att protestera. Ta till exempel Linnégatan 29 i Göteborg. Hur kunde de få göra ett sånt byte? Jo, för att lagen, den är inte bara tandlös, den är ju helt munbefriad. Man undrar just hur ett sånt här byta fönstersamtal kan låta. Hej, vi kan inget om fönster men vi kanske skulle byta för att det drar lite tror vi. Ja du, det låter verkligen som det är dags. Om vi kunde få likadana bra trä- och linoljefärg. Oj då, har ni såna knepiga? Nej, men ni kan få i plast eller metall. Gammalt möter nytt kallar vi det populärt. Fönstren? Nej, uttrycket. Och så får ni välja själva, sa jag det. Ja, det är ju bra. Men färgen är röd, eller ja, någon slags röd färg säljer vi mycket av. Ja, och måtten ska vara 124 gånger 208. Ja, det har vi inne. Eller ja, ganska nära i alla fall. 40 gånger 70 då, men ingen kommer märka någon skillnad för metallbågarna är gigantiska. Glaset, kan det vara valsat?
Nej, nej, här valsas inte. Det är gas mellan rutorna nu och de är fyra stycken och buktar lite lätt så allt speglar sig där i och ser roligt ut.
Ja, ja, skoj vill man ju ha.
Ja, och glasen, de är så små så det blir lätt att tvätta och så ser man mindre ut. Om man är tjock kommer man inte ut alls den vägen.
Det låter ju jättebra.
Ja, visst gör det.
Ingen byggnadsdel har så stor betydelse för det gamla husets karaktär som fönstren. Detta kan man läsa i byggnadskultur. Och vill man se ett riktigt vackert, välbevarat hus, så gå två hus längre upp och njut av Linnégatan 33. En riktig vinnare, både i ekonomi och skönhet. Att räkna husen där man behållit ursprungsfönstren, det är en deprimerande räkning i hela landet. Även om vissa städers hus råkat värre ut än andra. Blink, blink. Skannar jag av Göteborg så är det nog mer än 2/3 av de gamla fönstren som är borta. Jag frågar byggnadsvårdsföreningen om de får massa samtal från kommunernas allmännytta, men tyvärr, väldigt sällan. Är de blyga? I Göteborg finns Higab, slogan "Vi ser om våra hus". Men hur och när? Fina skolhuset på Linnégatan som numera är biograf och restaurang. Där har de gamla fönstren väntat otåligt och länge på att få underhåll. Och i otaliga andra hus. För ni tänker väl inte byta dem? Nej, spar pengar och bra material. Ring husögat eller byggnadsvårdsföreningen. Läs Stora energiboken och bli klok. Allt annat är faktiskt inte klokt. Skönhet och historia var länge argument för bevarande av de gamla fönstren. Men nu hänvisar man också till fönstrens överlägsna materialkvalitet och möjligheten att underhålla dem med sparsam förbrukning av resurser. Byggnadskultur. Är ni fortfarande kvar i Göteborg så går du vidare till Carl Grimbergsgatan. Bakom de höga gula murarna så finns där vackra tegelhus från förr. Några helt intakta. Jämför ett av husen med originalfönstren kvar och titta sedan på det likadana huset jämte fast med utbytta fönster. De husen med bytta fönster, de som saknar spröjsar, de ser ut som Munchs tavla Skriet. Jo, huset ser förvånat ut, står där och gapar med stora tomma ögon. Och jag tänker, är det inte dags innan det är för sent med ett litet bygglov för byte av fönster? Har staten tänkt över det här? Jag tittar runt. Jag hittar dem inte längre. Ibland har jag faktiskt förvånats över... Nej, det har jag inte. Utan hela tiden har jag förvånats över att inga protester hörs från nu levande arkitekter. De är lika tysta som deras kollegor i gravarna. Men där nere där vänder de sig i alla fall när de ser vad som händer med deras hus. Och från gravarna. Lite härliga nyheter. Jag läser, att slänga gamla fönster är inte försvarbart och definitivt inte ur energisynpunkt. Fönsterglasen de utgör en mindre del av ett hus energiförbrukning och det finns flera andra åtgärder som lönar sig mer för både plånbok och miljö. Varsågoda. Tänk om alla våra gamla hus inte såldes till högstbjudande. Utan till den som har bäst intentioner med huset. Den som kan sköta det. Jag tänkte berätta, när jag i ett kulturhus såg ägarna och på de så kallade förbättringar de trott sig gjort. Vi blåser ut hela skiten och sätter in nytt. Och så blev de största förlorarna. Förutom huset då. Nej, hus skulle paras ihop med vad folk vill och vad de kan. Och alla skulle bli glada. I alla fall husen. Ja, och så jag då. För var går egentligen gränsen för äganderätt? Är inte de gamla husen allas våra hus? Som barn? något man liksom bara har till låns.
Was blood.
Som väl underhållet trä håller inte vi. I alla fall inte så många hundratals år. Men åldras, det gör vi. Och det har sin tjusning också. Min mamma är 95 år. Oförskämt pigg. En dag när hon var 92 och började känna av sin höft så sa hon till mig: "Ja du Ulla, det är den här åldern som krämporna börjar komma." Jag försökte sträcka på mig men jag orkade inte riktigt. Ibland är hon ofrivilligt rolig, ibland uttänkt och ibland svårt att avgöra vilket. När det var prinsbröllop på tv och hon förstår att jag inte har tittat så säger hon: "Men det är väl roligt att se vad de får tag på." Jo då. Om man ibland helt glömmer att man har blivit äldre så finns det alltid de som kan påminna en, konstigt nog. När K och jag tog tåget till Sydfrankrike för 2 år sedan så bodde vi i ett hus. Jag fick ett rum på ovanvåningen, K där nere. Och när jag packade upp så råkade resväskan falla i golvet och jag väntade med att höra K skrika: "Men vad pysslar du med?" Men det enda jag hörde är försiktiga steg i trappan. Hon sticker in huvudet genom dörren och säger: "Ramlade du?" Jag har väl aldrig ramlat. Utom häromdagen. Då jag föll med cykeln i snigelfart för att det är mycket att titta på i stan. Och trots den ringa hastigheten så gjorde det väldigt ont. Så jag förbannade den höga sadeln. Jag lovade mig själv att sänka den för hade jag nått ner med foten till marken, jag hade aldrig fallit. Så jag låg där och kved. Gjorde det verkligen så här ont förr när man var lite yngre? Då hade man ju hoppat upp direkt men nu smärtan satt i lite för länge. Och efter ett tag började jag tycka att det var helt okej där på marken vid trottoarkanten. Så jag tänkte att jag ligger här ett tag. Varmt var det ju och sommarstaden tämligen tom på både bilar och folk. Och regnat hade det gjort men nu sken solen och lukten av asfalt blandat med sol har jag alltid gillat. Så jag låg där och kved och doftade på asfalten. Efter ett tag så tittar jag upp och ser då 2 yngre män som står och tittar ner på mig. Och jag försöker övertala dem att det är okej med mig. För jag hade ju trevligt där nere. Och det är ju alltid lite spännande med nya platser och nya händelser. Och att ramla av cykeln i snigelfart är inget jag brukar göra. Då sticker en gammal dam in sitt huvud bland de unga männen. Hon har en bauta stor cykelhjälm på huvudet vilket ger mig rejält dåligt samvete. Och så frågar hon sådär som man säkert och helt riktigt frågar när man har uppnått en viss ålder: "Kände du yrsel strax innan du föll?" Jag ruskar på huvudet för att det var i ett stycke. Och jag hade inte hjärta att säga henne att strax innan jag föll så kände jag på näthinnan en väldigt vacker blå klänning i ett skyltfönster. Därefter en trottoarkant i knäskålen. De unga männen, de tröttnade på mina protester och drog upp mig. Och det var då som jag fick känslan av att jag var äldre. Inte längre en anarkist som far fram utan hjälm och var helst det verkar spännande. Utan just äldre. För den svensktalande mannen, han började borsta av mig som vore jag ett barn eller en tant. Numera kallar jag mig för U-tant med TH. För att roa mig och för att se vilket igenkännande namnet ger på folk man möter. Och därmed kunna räkna deras årsringar. ...2015, sommar. Är i Bohuslän och spelar in tv-serie. promenerar runt på orten. Lite nervöst så närmar jag mig ett av husen som var till salu för sådär 8 år sedan. Jag var sugen, jag ville, men tänkte inte ha råd och det kommer bara stå tomt för ofta. Då var huset helt intakt, skönt bedagat men i behov av stor omvårdnad. Så står jag där då. Jag vågar knappt titta, men jag gör det och det är så vackert. Likadant men gladare. Ett levande hus. Det sitter en kvinna i trädgården och jag är ju den lätt plumpa typen så jag stövlar in och frågar vad det är, för jag är verkligen nyfiken, som gör att hon förstår vad värdefullt hon fått tag på medan de flesta andra sommarboende på orten inte gör det och kanske inte heller de fastboende. Och jag hänger vid hennes läppar när hon säger nej. Folk börjar gärna meningar med nej, har ni tänkt på det? I alla fall. Nej, jag har alltid tyckt att gammalt fönsterglas är så vackert. Och det var nog därför jag gick en kurs. Och sen är det svårt att gå tillbaks till det sämre. Och vem hade hon gått på kurs hos? Jo, Mats på husögat. Och vem hade ordnat kursen? Ja, ni vet. Och som gubben några hus längre bort också så fyndigt sa. Man kan ju inte köpa dålig färg bara för att den torkar fort. Sicken gubbe. 2015. Det vi kan mäta lever vi av, men det omätbara lever vi för. Jag har fortfarande svårt att hålla ihop huvudstory och inte låta den överösas av infall. Tänker att det kanske på min gravsten borde stå hon drunknade i en bisats. Men då dyker det väl upp någon lustig kurre och säger, vadå? Finns det så stora bin? Höhö. Och ja, jag kommer väl att hamna på en brädgård i mitt nästa liv, om det finns något. Gå där och fingra med mössan på svaj och i mungipanet. Hur var det här då? Och det skulle kryssningsindustrin behövt höra. Läste ni om det? När bye bye vinkar 11 000 kryssningsturister i Stockholms hamn och så bye bye bajsar de rakt ut i havet. 2015. Jag börjar räkna hur många kryssningsfartyg finns det i världen. Ligger vi byngligt till? Tja. Vad gott gör människan idag för vår planet? Annat än att försöka återställa det vi redan förstört. Kommer inte på något. K och jag sitter fast i bilkö utanför Hamburg. Kall sommar, 17 grader. I timmar står vi där, men äntligen. Har det varit väderomslag? Jo, vi var ner rutorna. Det är varmt. Temperaturen har stigit till 26 grader. Maffe. Och så börjar kön lossna och vi åker. Och temperaturen sjunker direkt tillbaks till 17 grader. Vi tittar generat på varandra och hostar lite lätt. 9 graders avgaser. Handfast insikt 2015. Jag tänker på farfar och tiggarna. En ber mig om slant vid Sveriges största mataffär. Tyvärr, inga kontanter. Men så kommer jag på att jag har lite parkeringspengar i en mugg i bildörrens fack. Så jag hämtar dem och där står vi mitt emot varandra och får syn på vad vi håller i. 2 likadana pappmuggar. Och vi ler lite snett. Och jag tror att vi tänkte samma sak. Ja, det hade lika gärna kunnat vara tvärtom. 2015. Krockar med en dagslända. Jag vinner. Tror jag. Ett pris, Sveriges vackraste väg. Men det är väl inte vägen som är vacker utan naturreservatet som den går igenom. Eller? Och där på vägen ligger en överkörd fågel. För varje bil som susar förbi så lyfts en vingpenna i vinddraget. Och det ser ut som fågeln lite sorgset vinkar till oss. Som för att påminna om något. Eller också ger den oss fingret. Spread your wings. Come on, fly. Lonely 22. Story blind. Keep on, keep on pushing.
Och miljön ska räddas, annars har vi liksom inget kvar att luta oss mot. Och K lyssnar på Rockströms sommarprogram och säger: ja, det var väl bra, men vad ska jag göra? Och jag säger att det är väl ändå uppenbart. Till exempel så kan du ju sluta med massa flygresor och din jämra jeep, sortera lite bättre. Och då tycker hon att det är krångligt, och här ska du få för krångligt, säger jag. Så får hon en rak höger och det gör ont. Jag hade knogbandage i veckor och hennes man då, vad gör det? Alltså aldrig får man vara glad. Arg, glad, nej, jag skojar bara, tror jag. Jag vet inte längre. Men om 50 år, då kanske folk är gladare. Då bor vi alla i samma land som heter världen, på jorden. Och allt styrs med känslig hand av föreningar och stiftelser. Och som hjälp en statsminister, en med klokt huvud och utan ett öre i kampanjkassa. En som fått MVG i "jag hade fel" kursen. En statsminister tvingad av folket till ledarrollen och accepterat mot löftet om att vi alla ska hjälpa hen. Vi har slutat vara så lata att vi tror att det bara är att lägga en lapp i en låda vart fjärde år och sen gnälla runt. Nej, nej, nej. Och blir det riktigt klurigt, då kan man ju snegla på Liv Strömqvist eller filosofera med Rocky. Som levnadsregler har man ett häfte. De bautastora lagböckerna, de försvann när folk slutade lura varann. Och Lisbeth Salander, hon har släckt ner nätet för gott. Alla har kommit på att man kan prata med varandra. Och vill några smitare terroristera så möts de av argument eftersom alla går i skolor. Och städerna har låghusbebyggelse för gemytet och för att pengar fått veta sin plats. Och de har även befriats från förtätning eftersom de flesta vill bo på landsbygden. Där småbruken blomstrar igen. Och vi går omkring och fnissar lite generat över det som var en gång. Kärnkraftverk och bilar och lövblåsare. Och just som man går där, lyfter lite hö, så kommer någon man tycker sig känna igen. Ganska söt men lite äcklig på samma gång. En bekant typ som ler och säger: "My precious, det finns en grustäkt just här under torpet ditt." "Jaha, säger du?" säger jag. Och det blixtrar till i min skalle och jag håller ju i en hötjuga så att det sista man hör honom floskla ur sig är: "Bakåtsträvare, magiskt, landmärke de facto. Och leverera." Sådana saker som man inte längre orkar lyssna på. Och någon ropar från hagen. Det liknar min farfar och man ropar till svar: "Det är lugnt, det går runt."
Det var Sommar i P1 med Ulla Skog. Producent Henrik Jonsson. På vår hemsida sverigesradio.se/sommar kan du lyssna på alla sommarprogrammen. Och där finns det också en lista på musiken i programmet.